Podplay.
Skjutvapenvåldet i Sverige har nått nya rekordnivåer och värst i klassen är Eskilstuna. I en stad med 100 000 invånare har 15 skjutningar skett de första 5 månaderna. Dagens gäst, Kristoffer Boman, är polischefen som har i uppdrag att utreda skjutningarna och stävja våldet. Han arbetar i en värld där 13-åringar vill skjuta för att få en plats i gänget. Och bedömningen är att allt kommer att bli värre innan det blir bättre. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig, Kim Malmgren. Hej säger jag till dig som lyssnar. Du har rattat in ett nytt avsnitt av Krimrummet. Idag ska vi prata om skjutningarna i Sverige. De senaste åren har antalet skjutningar legat på rekordnivåer och hittills i år ser det ännu dystrare ut. Under de 5 första månaderna har 31 personer skjutits ihjäl. Till och med maj månad så har vi 167 bekräftade skjutningar på 151 dagar. En oroväckande trend är att skjutvapenvåldet i högre grad än tidigare ser ut att ha flyttat ut i landet. Den senaste tiden har vi sett dödsskjutningar och blodiga konflikter i städer som Örebro, Linköping, Kalmar och Eskilstuna för att nämna några. Och just Eskilstuna ska vi fokusera lite extra på i det här avsnittet. Med mig som gäst idag har jag Kristoffer Boman. Välkommen till Krimrummet.
Tack så mycket.
Du har många strängar på din lyra. Du har tidigare haft olika chefsroller för polisen i Järva och i Sollentuna. Sen årsskiftet är du chef för utredningssektionen på polisen i Sörmland. Vore det en överdrift att säga att det varit ett hektiskt första halvår för dig på nya jobbet?
Ja, men det har klart, även om jag liksom är van med den här typen av brottslighet som vi har sett nu senaste halvåret, så har det klart varit ett hektiskt halvår, ja.
Jag förstår det. För att sätta allt i lite kontext så pågår en eller kanske flera våldsspiraler i Eskilstuna. Hittills i år har 15 skjutningar skett i staden. Det är mer än dubbelt så många som under hela förra året. I en tid då det sker fler skjutningar än någonsin i Sverige så sker var tionde skjutning i Eskilstuna. Jag och säkert många med mig undrar vad det är som ligger bakom allting. Om du får den stora breda frågan först, vad är det som händer i Eskilstuna?
Ja, men det som händer i Eskilstuna är att vi ser en konflikt där våld föder våld. Och där man ju uppenbarligen inte är klar med konflikten eller det man är liksom syftar konflikten mot, alltså de målen man har satt upp, och det fortsätter våldet. Vi ser ju att det är väldigt många skjutningar men väldigt få träffade personer. Alltså vi har ju en död i år, beklagligt, och vi har ett par ordentligt skadade, men majoriteten av de här skjutningarna har man ju ingen träff, så att jag tror att det är en anledning till att det här våldet fortsätter. Man har inte nått målet.
Är det en konflikt mellan två grupperingar det här, eller finns det en större problematik? Hur ser ni på det?
Jag ser det som att det finns ett ganska stort antal våldsaktörer i Eskilstuna på en ganska liten geografisk yta. Och av flera anledningar så utmanar man varandra. Och för att hantera konflikt idag så använder man skjutvapenvåld. Vi ser ju en konflikt som rör sig mellan två geografiska områden där de uppenbart står mot varandra. Och det är ju ett område som heter Årby och ett område som heter Skiftinge. Men att göra det så enkelt som att säga att det här är två geografiska områden mot varandra, det här är två nätverk som är mot varandra, det är nog att förenkla det hela lite.
Ännu mer vanskligt att prata om två gäng kanske. Som
ja,
är...
precis. Och det där är ju, jag har ju liksom erfarit att vi har ju satt de här etiketterna och varit noga med det, och det är liksom enkelt för oss att göra det i vi som inte tillhör den här kontexten. Vi vill gärna sätta etiketten och gärna rama in det, gärna ha bilder liksom på ett papper och sådär. Men ju mer jag har pratat med dem själva i olika sammanhang så märker jag ju att de ser ju inte sig själva som det riktigt. Och vi är ju uppväxta med en annan typ av gäng där det är tydligt, det finns en symbol, det finns liksom en hierarki och sådär. Och gängen ser såklart olika ut idag, men de flesta har ju inte den här tydliga liksom strukturen eller den här tydliga inramningen. De ser sig nog liksom på ett helt annat sätt.
Och om man ändå försöker koka ner det till två sidor på något sätt, liksom hur många människor pratar vi om då?
Ja, det där är ju en extremt svår fråga att svara på. Och jag ska göra mitt bästa. Jag tror att de personerna, jag tror att det växte för det första. Att man har börjat i en konflikt som kanske berör några få individer. Och sen har andra liksom tvingats att ärva den här konflikten eller bära den här konflikten. Och det är en del av att få vara med. Så att hur många de är idag som någonstans liksom driver den här konflikten. Och driva konflikt kan man göra på olika sätt. Mm. Det kan ju vara att man hjälper till i olika delar med att hämta och köra vapen. Det kan ju vara att man begår skjutvapenvåld. Men det kan ju också vara att man liksom i sin skolmiljö där man går liksom begår våld fast inte skjutvapenvåld. Mot en annan skola i det andra geografiska området. Så man har någonstans ärvt den. Jag tror att det finns ett ganska stort grupptryck här. Att liksom, nu är man med på en sida eller inte. Hur många är de då? Ja, initialt sa jag ju att det är en handfull, tror jag. Och nu så tror jag ju att de är desto fler som någonstans har fått en oförrätt i någon skjutning. Så varje skjutning har ju liksom byggt på den här gruppen som ska hämnas. Och sen har vi ju också en större svans runt det här liksom, som kanske har varit konstant hela tiden.
Och bra koll har ni på dem?
Ja, men de har vi jättebra koll på. Sen så går, det här svänger ju så extremt fort. Vi kan ju inte vara överallt. Och det kan ju vara att det är ett rykte som sätts igång, som driver igång en, liksom, en konflikt. Mm. Vi ska ju förstå att det är extremt lite som behövs i den här världen med skeva machonormer. Vi har ju koll på vilka det är som är våldsaktörer och som är kapabla till skjutvapenmål, det skulle jag säga. Men det är väldigt svårt att veta när liksom gnistan tänds.
Mm. Och när börjar det här? När drabbar de samman för första gången? Har ni lyckats identifiera vad som är startskottet här?
Nej, men här skulle jag säga att här finns det en pusselbit som saknas mig lite. Som jag är brydd över. Och det är egentligen det faktiska startskottet. Det vet vi ju är i januari. Mm. Så.
Det har pågått i ett halvår ungefär.
Ja, 26 januari har vi en händelse som vi någonstans i vårt pussel kan se att så här, okej, men här måste det ha startat.
Och vad är det som händer då?
Sen händer det massa, det är en skjutning. Det är en person som skjuts och skadas allvarligt i den händelsen. Men jag vill ju veta exakt vad var konfliktens grund liksom. Mm. Vad var orsaken? Var det pengar? Var det heder? Var det ett maktövertagande? Var det liksom, vad var det här? Och där är jag inte helt klar. Sen som sagt så är det ju ganska vanligt om man generaliserar att de här konflikterna kan börja i någonting annat och sen spinner de vidare i liksom. Så att jag i vissa fall tror jag inte ens de har koll på det själva till slut.
Ja, men man pratar ju ibland om att det kan finnas olika, det kan handla om en narkotikamarknad, det kan handla om personliga vendettan. Har ni någon bild där?
Ja, jag har ju minst där, efter mina erfarenheter med och levt med skjutvapenvåldet ganska länge nu och i ganska stora antal, både då som du sa i Järva, i Sollentuna och nu Eskilstuna. Så för mig är det såklart att det här handlar om rädsla och heder i grunden. Och det är ju andra normer och andra regler som gäller i den här miljön. Mm. Och som jag tror är ganska svårt för andra som inte har levt i den här kontexten att förstå. Och jag har ju liksom suttit bara som ett exempel med människor i knät liksom, som har blivit skjutna och som i en dödsångest fortfarande vägrar säga vem det var. Mm. Och det är så svårt att förstå det. Mm. Och det är också så himla svårt att förstå att man liksom i väldigt ung ålder väljer att döda en annan människa. Och någonstans där börjar man ju liksom förstå att vilka enormt andra normer som råder här i de här miljöerna.
Du säger att ni har god koll på de här våldsaktörerna. Mm. Vilka är de?
Jag skulle säga så här, ja och nej också faktiskt, för att rätta mig själv lite. Men om jag svarar på de vi har koll på, så är det unga män. Det är unga män som har växt upp i utanförskapsområden. Som när jag tittar på dem har haft ganska dåliga förutsättningar i livet. Inte sällan så saknas en fadersfigur. Och det är inte sällan en ganska oförmögen familj. Liksom, med ganska dålig lots i sitt närområde. Och med lots menar jag alltså någon som liksom, ja, men så här, gränssätter, visar vägen till liksom det där som man är satt att göra, skola och så där. Resan till ekonomisk trygghet och social trygghet som någonstans samhällskontraktet har ritat fram. Och det finns också hos de här unga männen en närvaro av en annan väg. Så, och den andra vägen är ju liksom den kriminella världen, och jag kan se att det finns en kriminell identitet väldigt tidigt i deras liv, och jag brukar ju säga det, att det finns en radikalisering in i den här miljön, alltså att man väldigt tidigt blir tränad i att tänka på ett visst sätt, alltså normerna tränas in till den milda grad att, alltså jag träffar ju de här och de säger så här, fast vi begår inte brott liksom, för normen är att det här är inte brott. Sen fattar ju de någonstans att teoretiskt mord är ett brott, men mycket av det de gör på dagarna är brott. Det är inte normbrytande för dem liksom. Så. Sen skulle jag säga att de har en machonorm som liksom är superskev, och det är, heder är liksom nästintill den enda kapitalvaran du spelar med. Heder är extremt viktigt. Och det kan man någonstans också förstå lite när man liksom inte har så mycket annat. Att hur viktigt liksom heder och din position och din makt är. Men det vi också ser, om jag rättade mig själv lite och säger så här, vi har inte koll på alla. Och det är ju att vi har väldigt unga människor som väldigt liksom snabbt i sin kriminella karriär tar till vapenvåld. Och den gruppen skulle jag nog säga att vi... Ja, kanske inte har stenkoll på. De här som liksom har kommit och gjort den här kriminella inträdet, blivit lite radikaliserade och ganska snabbt liksom är beredda att göra väldigt mycket. Så vi har ju erfarenhet av att vi liksom, men vänta nu, var kom den där individen ifrån? Så den där resan var lite för snabb.
Det som har skett är som sagt 15 skjutningar i Eskilstuna i år. Tack och lov får man säga så har bara en haft dödlig utgång. Det finns ju en trend i Sverige om att man skjuter oftare för att mörda, allt mer sällan för att markera. Det här med att man bara har en dödsskjutning i Eskilstuna, tänker du och dina kollegor att det är ett sätt att man skjuter för att markera, eller är det något annat som ligger bakom här?
Ja, den här är superintressant, den här frågan. Jag har inget så här är svar, men det är förvånansvärt många skjutningar med utfallet att ingen är träffad. Men vi ser någonstans ändå skjutningarna att det inte är tydligt för att markera eller skrämmas. Och vad det nu blir för svar då, det är lite oklart för mig. Alltså det kan vara så. Och nu säger jag, ja men jag sitter och analyserar högt här. Det kan ju vara så att vi har en grupp som är ganska oerfaren. Vi ser ju såklart en likgiltighet i en stor grupp idag i Sverige. Och vi ser ju en förmåga att ha ihjäl en annan människa. Men det kanske inte gäller alla. Kanske finns en grupp individer som när det väl ska utföras liksom inte riktigt har det psyket som krävs för att genomföra en sån grej. För det är ju, alltså det är ju ultimata brottet, har ju ihjäl en annan människa. Vi ser ju liksom väldigt många som drogar ganska hårt för att klara av en sån här grej. Det skulle kunna vara så att man vill inte riktigt hela vägen.
Samtidigt har du då en press på dig när du har tagit på dig ett uppdrag att göra detta.
Ja, det kan vara så att man är väldigt oerfaren. Det kan vara att man har väldigt dåliga vapen. Det kan också vara en slump.
Den dödsskjutningen som har skett, som vi pratar om, den skedde i slutet av maj. En man i 25-årsåldern blev då skjuten till döds med flera skott. Vad säger du om att detta sker en måndags eftermiddag i ett bostadsområde framför ögonen på flera vittnen?
När jag började i Järva så såg jag att nätverksindivider, gäng, kriminella individer, det är ju svårt att sätta en etikett på det där, men just de här våldsaktörerna, de höll sig väldigt mycket där de växte upp. Alltså där de var hemma. De hade sin gata och det var gator man slogs för stundtals. Så man lämnade ogärna det här området. Och vår analys då, det var ju att någon annanstans var man inte känd. Man hade ingen makt någon annanstans. Och då såg vi också skjutningarna väldigt hårt på mörk tid på de här öppna drogscenerna då, som man hängde på, sålde knark. Sen har vi sett en liten utveckling sedan dess. Och vi har dels en koppling till att man rör sig på ett helt annat sätt. Både liksom från sin gata i närområdet till andra städer, till även att man liksom har resor i sin, liksom i sin kriminalitet ner till Spanien. Så vi har ett helt annat rörelsemönster på dem idag än vad vi hade bara för 7 år sedan. Och är jag då våldsaktör, har bestämt mig för att skjuta någon annan, jag får veta eller får syn på, och ganska ofta är det ju att man får veta någon annan att nu är liksom X på den här gatan, då tar jag tillfället i akt. Och lite som vi ser det så skiter man i vad det finns runt omkring. Så då ser vi ju skjutningar som jag sett i Eskilstuna på flera ställen, att det är på dagtid, det är i miljöer som verkligen gör att medborgaren blir rädd.
Vi har ju den förutsättningen då, det sker skjutningar i bostadsområden, det är dagsljus. Du är också inne på det, att alla skjutningar går kanske inte som man har tänkt sig. Hur borde människor i regel vara oroliga för det här, tycker du? Att själva drabbas?
Ja, det finns en oroande trend i att man söker varandra så intensivt, och att vi ser en likgiltighet hos dem. Men om vi tittar tillbaka så är det ju ganska liten risk satt mot vad som, när vi ser att tredje man de facto har liksom blivit träffad. Vi har ju några riktigt hemska händelser som påvisar att det finns en risk, men samtidigt så är risken väldigt, väldigt liten. Men det här är ju ett jätteproblem. Vi är ju på ett stadie där vi måste få det här att reduceras. För av flera anledningar. Och risken för tredje man är en av dem.
Det här senaste mordet har ni arbetat med nu i 2 veckor. Hur går utredningen?
Bra, gör den. Vi har en person som är häktad för mordet. Och misstankarna har väl under veckan som gick nu förra veckan, misstankarna har stärkts.
Han sitter häktad på sannolika skäl?
Ja.
Det här, jag tittade lite på honom, han är en 17-åring. Han har varit omhändertagen enligt LVU sedan han var 12 år gammal. Sedan dess har han blivit omplacerad mellan olika boenden vid 11 tillfällen. Han har också vid flera tillfällen rymt från SIS-boenden. I allmänna handlingar står beskrivet att han har misstänkts för flera brott, att han umgås med kända kriminella och att polisens ungdomsrotel har varit väldigt orolig för hans utveckling. Vilken koll har ni haft på den här killen?
Det är svårt att gå in i såna här enskilda fall, och framförallt när det liksom pågår en utredning kring individen. Har man begått, och nu märker att jag blir lite generaliserande här, och får nästan bli det i det här fallet, men har man en sån typ av bakgrund och har varit föremål för polisiära åtgärder, så finns man alltid där. Sen kan det ju vara så att om en person inte liksom är aktiv eller inte finns i underrättelseflödena eller sådär, så kan de ju bli lite bevilande, och det finns andra som man kanske har mera fokus på.
Du säger att ni har koll på en kärna som man kanske beskriver då som våldsaktörerna. Sen så finns det en annan grupp som kanske är de här yngre som vill ta sig fram, som är svårare att ha koll på. Jag tänker, när jag bara läser de här små korta beskrivningarna av den här personen så känns han som en klockren sån person som har, han är 17 år gammal, han har en minst sagt trasslig bakgrund, han har kommit in på den här arenan. Är det en sån person som för er är väldigt svår att ha koll på liksom på förhand?
Ja, jag skulle säga att skulle man lyfta ut en grupp individer som har haft en trasslig barndom, som har varit omplacerade, det har varit föremål för liksom socialtjänstens insatser och sådär, men det är inte liksom finns en underrättelsevarningsklocka eller det finns en stegrande våldsbrottslighet. Alltså de är ganska många, tyvärr. Mm. Och här är ju också det som gör det utmanande i Sverige nu, för att tittar vi tillbaka sedan 30-40 år, då hade vi inte jättemånga ställen med den här typen av ungar där de är många på samma plats. Nej. Men det har vi nu runt om i Sverige. Och det här är ju en helt liksom, ny typ av utmaning. Och i de här områdena så ser vi liksom hur det blir liksom som en cylinder av de här unga människorna. Där liksom man går in i den här cylinderns botten där man går ur skolan utan behörighet i gymnasiet och börjar inta en kriminell identitet. Och sen så börjar man begå brott och sen så börjar man bli våldsaktör och sen så börjar man styra det hela så. Och den här bottenplattan som egentligen är i nu, de är många.
Man hör ibland att våld uppstår när det finns ett maktvakuum i den kriminella miljön. Om polisen till exempel griper en person som har stort inflytande så finns flera andra personer som vill ta den platsen och att det då kan leda till våld. Har ni ett maktvakuum i den kriminella miljön i Eskilstuna? Är det därför det skjuts så mycket?
Det skulle kunna vara så. Vi har ju, men Eskilstuna innan jag kom har ju varit... De har gjort ett väldigt bra jobb och det finns väldigt mycket av de här styrande våldsaktörerna som har fått fängelse och väldigt långa fängelsestraff. Och det är klart att i deras frånvaro så uppkommer ett vakuum. Det är så, liksom, så funkar det. Är det ett övertagande som har pågått? Ja, det är lite oklart skulle jag säga. Men vi har nog ingredienser av ett vakuum i det vi har sett. Det har vi.
Du får förstå den här frågan mer som en tankenöt än ett förslag. Men ja, har du någonsin slagits av tanken att det hade, att man hade fått ett slutresultat med mindre våld om polisen inte rörde om i de kriminella hierarkierna? Ja,
det här är ju en sån här filosofisk liksom fråga som är ganska intressant och som vi tvingas in i. Liksom så. Och jag hamnar ju ganska ofta i de här vägskälen där det blir att så här, okej, nu fick vi en chans här på X. Här har vi ett grovt narkotikabrott eller vi tror oss veta att det finns ett vapen nu eller sådär. Och sen så liksom är det så lätt att springa in på den där och samtidigt veta att så här, okej, fast den här individen kanske är en balans just nu i skjutvapenvåldet. Plockar vi bort honom så kommer det här öka liksom så. Men i slutändan blir det där ganska enkelt val. För att lagstiftningen är skriven på ett visst sätt. Har vi anledning att anta brott så har vi en skyldighet att ingripa i det. Och vi begår ju tjänstefel om vi inte gör det. Mm. Så att där blir det lite att det här är vårt uppdrag. Vi är en brottsbekämpande myndighet. Vi kan inte annat än att gå in. Och sen blir det också lite utifrån den här teorin. Det blir, alltså vi har låtit det, och med vi blir det Sverige liksom. Sverige som land har låtit det här gå för långt. Och det innebär att vi måste kraftsamla mot det som liksom är dåligt och de som står för det dåliga. Och det blir lite värre innan det blir bättre.
Utöver dödsskjutningen här om veckan så har ni 14 skjutningar bara i år att hantera. Ännu fler om man räknar in händelser från i fjol. Hur går det för er i utredningarna?
Ja, men det har gått, jag skulle säga att så här, ja, men en av, det går bra, men det vill jag nog säga att det går bra utifrån en historik, men det kanske inte är tillräckligt bra. Tittar man tillbaks på min tid i Järva, där vi hade väldigt svårt att hantera det här skjutvapenvåldet, vi hade ju väldigt låga uppklarningssiffror i början.
Ja, under många år var det i princip bara ett mord som man lyckades delvis lösa i den konflikten som fanns där då.
Exakt. Dels så handlade det nog om att vi utgick från vår egen logik väldigt mycket i början på varför det här uppstod. Och satte oss inte in i vilken logik som egentligen rådde.
Mm.
Och sen så är det en väldigt svår och komplex miljö att utreda i, för det finns inga vittnen. Alltså det här klassiska polisarbetet med förhör, det funkar inte.
Ja.
Det är en helt annan liksom, verktygslåda du får plocka fram i de här ärendena.
Mm.
Och den var vi väl kanske inte lika duktiga på då som vi har blivit idag. Nu är vi mängdtränade. Liksom.
Upplever du det på samma sätt i Eskilstuna som det var i Järva? Det här med människors ovilja att prata med polisen till exempel?
Jo, men det finns en rädsla. Det finns ett våldskapital som finns i den här miljön som människor känner till. Och de som bor i de här områdena, de känner liksom till vilka krafter som finns och vilka normer och regler som finns och vad som liksom någonstans manifesteras ut om man golar eller liksom pratar och sådär. Så den normen är känd. Så det är klart att pratar vi skjutvapenmål, då blir folk rädda. Men det finns också en kraft i Eskilstuna, märker jag, som liksom, nej men nu får fan vara nog. Nu vill vi liksom gå ihop i ett kollektiv. Och det är det där som är det svåra. Hur kraftsamlar man? Hur får man den där kollektiva kraften? Och det är väl det som egentligen ingen har riktigt löst än, men som behöver lösas för att vi ska liksom komma ur det här.
För några veckor sedan kunde Expressen rapportera att det var slut på mordutredare i Stockholm. Förra veckan slog flera utredare larm i en granskning i Svenska Dagbladet om de dåliga förutsättningarna för att utreda skjutvapenvåldet. Ärenden blir snabbare än tidigare förpassade till kalla fall och en utredare beskriver det som att polisen inte har varit så här dåliga på att utreda våldsbrott på 20 år. Du är utredningschef i Sörmland. Känner du igen dig i den här problematiken som vädras i Stockholm?
Men jag förstår deras frustration till fullo. Och jag kan också utifrån det senaste halvåret känna igen mig. Det kan jag. Men det är så himla svårt att... Ja, men om man liksom satt förra året så hade vi absolut en del skjutningar. Men trots det, sia om att så här, ja, men vi kommer nog ha 15 nästa år, på våren.
Ja.
Och för det behöver vi göra rekryteringar nu av den här nivån och då behöver vi de här kompetenserna. Det går inte. Så när det här smäller som det har gjort nu i Eskilstuna, då får man jobba med de jordgummarna man har.
Mm.
Och det har klart varit utmanande för att du har knappt liksom resursat en skjutning för nästa händer. Vilket gör att vi har ju liksom behövt vara dynamiska på ett helt annat sätt. Där man förr i tiden, om jag säger så, 10 år sedan hade en PUG-organisation, det fanns en tydlig struktur, det fanns en viss mängd kring varje våldsbrott och det går inte med 15 skjutningar.
Mm.
Det finns inte en chans. Och det är klart att andra typer av eller så här, utredningarna påverkas av det här och andra typer av brott påverkas av det här. Det gör det. Men jag skulle ändå säga att jag är ganska impad av den här organisationen jag jobbar i. För att vi har lyckats hålla rätt nivå. Mm. Resultaten har inte störtdykt. Det ligger inte 200 våldtäkter orörda. Utan det finns liksom en stark ambition i att hålla allt flytande. Så. Och vi har fortfarande resultat i mycket som har skett nu under våren. Men det går ju såklart inte att jobba så här hur länge som helst.
Men sköts detta inom ramen för den ordinarie organisationen då? Eller har ni kraftsamlat? Eller hur fungerar det?
Nej, men jag tror ju väldigt mycket på att bygga utifrån den liksom, grunden du har. För förändring blir jobbigt. Förändring kan vara svårt att förstå. Vad är det nya? Hur är den uppbyggd? Och sådär. Så vi drev ganska länge på att linjen skulle klara det. Men att linjen blev lite förstärkta av, ja, men jag tog lite kraft från vissa grupper och stoppade in i den här grova brottsgruppen i Eskilstuna. Sen så började vi liksom så här, nej, nu räcker inte det. Nu behöver vi liksom låna av andra och sen till slut nu för en tid sedan så var det lite så här, fast nu funkar inte linjeorganisationen. Nu behöver vi organisera oss på ett annat sätt. Mm. Så idag har vi en särskild utredningsorganisation där vi har lyft ut alla skjutvapen i ett team med en utredningsledare som liksom jobbar med det här. För att också titta på problemet i första hand och inte bara varje enskilt ärende. Mm. Och där man också behöver jobba lite tredimensionellt, som också blir lite annorlunda från vår historik där liksom du jobbar för att ta ett ärende i mål. Mm. Liksom så. Du ska lämna ett förundersökningsprotokoll till åklagaren. Här behöver vi kanske också jobba med att liksom, ja, men finns det underlag här i de här utredningarna som gör att vi kan förstå helheten? Mm. Kan vi hämta ut information från det här som gör att vi förstår det där? Och också, här finns det massa individer som vi har oro kring i den här utredningen. Kan vi liksom plocka in socialtjänsten och delge dem och sådär, så att du använder plattformarna på ett annat sätt?
Vi tittar på Eskilstuna. Det är en kommun med ungefär 106 000 invånare. Det är en stad som växer. Man bygger så det knakar. Högskolan har blivit universitet. Det finns ett nytt Eskilstuna om man säger så. Samtidigt så är det traditionellt sett en industristad. Man har haft en stor arbetarklass. Det är en kommun som har haft en stor arbetskraftinvandring. Följt av en stor flyktinginvandring. Flera områden i staden är miljonprogramsområden. Sett till stadsbyggnad och demografi så finns det delar som kanske mer påminner om storstädernas förorter än en vanlig medelstor svensk stad. Mm. Det finns någonting som heter Delegationen mot segregation. Känner du till det?
Mm.
För den lyssnare som inte gör det så är det en myndighet som har i uppdrag att kartlägga och motverka segregationen i landet. Delmos, som det förkortas, har tagit fram ett index där man sammanställer socioekonomiska faktorer för att få fram en jämförbar siffra. Det handlar om att man sammanställer arbetslöshet, bidrag, utbildning och ekonomi. Det här har man sedan sammanställt för drygt 3000 bostadsområden i Sverige. Värst av alla på den listan är Herrgården i Malmö. Där finns det mest segregation i landet. Tvåa på den listan är Råbergstorp i Eskilstuna. Mm. Tittar man på topp 15 på den här listan så finns ytterligare två områden i Eskilstuna, Fröslunda och Årby. Mm. Hur mycket spelar de här förutsättningarna, segregationen, in i det våldet som vi ser, tror du?
Ja, men jättemycket. Sen vill jag nog vara tydlig med att den personen som begår en våldshandling, där ligger skulden alltid. Men vi kan titta på liksom vilka fenomen som någonstans skapar förutsättningar att skapa de här individerna. Och där ligger ju utanförskap och segregation fundamentalt, skulle jag säga. Det har en jättestor påverkan.
Mm. Och om man då lyfter blicken från det som är renodlat polisiärt, vad behöver man göra för att vända den här utvecklingen?
Alltså det...
För det pratar man ju ofta om. Liksom det här, polisen kan inte göra det här själva. Men vad behöver ske då?
Men jag tror att en av de sakerna som behöver ske, alltså det är så här, det finns inte brist på socialinnovativa projekt. Det finns hur mycket eldsjälar och ideella föreningar och företag och sådär som liksom jobbar med de här frågorna. Men det blir ingen samlad kraft av det här. Det är ett problem. Det blir enstaka liksom insatser. Jag tror att det blir jätteviktigt att jobba med ett ekonomiskt perspektiv som är lite reformerande. För vi behöver reformera väldigt mycket. För gör vi som vi alltid har gjort så kommer vi få det vi alltid har fått. Eller så får vi en lite större problembild än vad vi har sett tidigare genom att göra som vi alltid har gjort. Så vi behöver liksom reformera oss, och det behöver nog alla göra. Politiskt, inom statlig verksamhet, kommun och så vidare. Och ett av problemen är ju att vi har liksom 4-årscykler på ekonomisk planering. Liksom. Och det här är ju problembilder som, när vi pratar om förebyggande delar och segregation, som har en helt annan utmaning i den typen av frågor.
För drygt 3 år sedan, när du var chef i Järva, spelade du in en kort video som blev viral. Det skedde efter att 2 pojkar hade dragit vapen mot butikspersonal efter att de blev påkomna med att stjäla fikabröd. Minns du detta?
Ja, jag minns det.
Kristoffer Boman heter jag och är biträdande lokalpolisområdeschef i Järva. Den här informationen önskar jag få en stor spridning på och önskar därför att du delar det här. I fredag så hade vi en händelse i Kista centrum. Två unga män, unga pojkar, försöker att sno fikabröd ur en matvarubutik. De blir påkomna av personalen och personalen försöker hindra dem. Varpå de här unga pojkarna drar vapen mot personalen. Förstår vi på riktigt hur sjukt det här beteendet är? Eller har vi blivit alldeles för normaliserade i de här våldsyttringarna som har skett de senaste åren? Händelsen filmades av övervakningskameror och sedan en timme tillbaka så sitter en av de här unga pojkarna i arresten här nere. Men jag känner att de här unga männen har gått fullständigt vilse i de här relationerna de har till varandra, i machokulturer och sina egna rädslor. Och tillsammans med att de har vapen så blir de extremt farliga. Vi från polisens sida, vi lägger ner enorma resurser, enorm kraft på att hantera deras oförmåga i deras relationer och de här konflikterna som blir. Men vi räcker inte till. Menar vi på allvar att vi ska få ett eldupphör så behöver vi hjälpas åt allihopa. Känner du till någon som har vapen och du har hört ett rykte om att någon har vapen, då behöver du säga till. För samhällets sida och personen i frågas skull så behöver du säga till oss. För den personen lever i fara. Vi behöver få reda på det här för att få stopp på det här. Vi behöver få bort vapnen från våra gator nu. På riktigt. Och jag tror att de flesta köper resonemanget om att det är hellre 2 år på kåken än för evigt i en kista. Vi behöver er nu. Och jag hoppas att ni för en god ton i kommentarsfälten kring det här.
Den här videon, den har ju alltså ett uppenbart syfte då i att få bort vapen från gatan. Mm. Men det jag kanske upplevde mer än något annat när jag såg det här klippet för första gången är att det är ju ett brandtal av en polis som har fått nog på något sätt. Mm. Som alltså desperat vädjar till allmänheten om att nu måste vi få till en förändring. Mm. Vad var liksom ditt känsloläge när du spelade in den här?
Ja, men jag hade fått nog lite så. Och den utvecklingen som låg före det här klippet var för mig oroande. Jag såg liksom att det fanns en massa risker i framtiden och vi hade sett massa vapenvåld. Det är ju en balansgång det där. Det visste ju jag innan när jag spelade in den. Just den här desperationen. Vad sänder myndigheten, polisen nu? Har vi tappat kontrollen? Eller liksom så. Mm. Och jag kände väl inte att vi kanske hade gjort det. Men jag såg normförflyttningar hela tiden. Och att dra vapen efter att man har snott bullar är ju att flytta norm hårt. Mm. Vi har sett andra saker när man börjar använda sprängmedel. Vi såg ju liksom hela startskottet var att börja skjuta folk i huvudet i normförflyttning. Och jag tror att någonstans så kände jag så här, nej, jag behöver tala ut liksom. Jag behöver sända det här, jag behöver skapa någon form av kollektiv kraft här. Det var väl egentligen mitt syfte.
Hur var det att jobba i Järva på den här tiden?
Ja, bra fråga. Jag tyckte väldigt mycket om att vara där. Jag tyckte väldigt mycket om de boende som bodde där eller bor där. Jag tyckte om att få vara en del i att jobba med de människorna som bodde där mot det som liksom hotade deras trygghet som var en väldigt liten del av den totala populationen. Liksom.
Vad upplever du är den största skillnaden mellan att jobba polisiärt i Järva och i Eskilstuna?
Alltså, jag har ju alltid sagt att vapenvåldet kommer ifrån att det finns samma typer av fenomen. Vi var ju lite inne på det med segregationen och utanförskapet. Och där skiljer sig inte så mycket. Alltså Järva och Eskilstuna, liksom, det är samma typer av fenomen som har fött det här vapenvåldet. Det är samma typer av oförmågor att hantera de här unga männen som har gjort att de har blivit. Det är samma regler och normer i de kriminella miljöerna. Väldigt likt. Jag känner mig lite hemma i vissa frågor även i Eskilstuna. Mm.
När man pratar om framväxten av kriminella nätverk som vi ser på bred front nu, så vi har ju varit inne på det här att det är en utveckling som har pågått i decennier och att det här är en fas i den utvecklingen. I den destruktiva utvecklingen så har flera förorter i storstäderna, bland annat då förorterna på Järvafältet, legat långt fram i den utvecklingen. Ser du att det är liksom samma utveckling i Eskilstuna men i ett tidigare skede?
Ja, det skulle jag säga. Och det var en av de anledningarna jag valde Eskilstuna, för att jag har fått uppleva en framväxt på ett annat ställe och jag får komma in i en tidigare stad i utvecklingen. Jag är helt övertygad om att Eskilstuna kan vända den här trenden och framförallt, eller så här, vi kommer få leva med skjutvapenvåldet i många år, men vi kan vända det och reducera våldet. Och jag tror att Eskilstuna kan liksom få en tryggare tillvaro och få bort många av de här våldsaktörerna. Jag är helt övertygad om det. Mm.
Känner du att du har med dig någonting i ryggsäcken från Järva eller från Sollentuna som absolut hjälper dig nu?
Ja, absolut. Nej, men det jag kan känna som vi hade kunnat jobba ännu mer med i Järva och som vi i allra högsta grad behöver göra i Eskilstuna, det är ju att få med oss samhället. Alltså bygga ihop det här kollektivet mot det här. Och det kanske låter så här, gud vad det låter floskligt, men det är väldigt lätt för oss att jobba mot ett område. Mm. Det här är liksom Årby, här skjuter man och sen har vi en inställning att vi åker dit och sen jobbar vi mot, och det känner alla som bor där. Det är en konst i att få med en rörelse att så här, vi är här tillsammans med er mot de där. Mm. Så.
Snarare än att polisen blir fienden.
Ja, exakt. Och det där är ganska liksom, för det märkte jag i Järva, fanns en väldigt polarisering, extremt politiskt. Det var svårjobbat. Det var stora grupper som var emot polisen. Och det ser vi ju under påskupploppen nu. De kvarstår ju liksom, den utmaningen. Det är ju ingen snack.
I Stockholmspolisens gängrapport som kom i fjol, då listade man 52 kriminella nätverk, omkring 1500 individer som man menar ingår i de här nätverken. De trängs på en liten yta och man hör ibland att för varje person som döms till fängelse eller blir mördad så finns flera yngre nya förmågor som är redo att ta till våld för att ta den platsen. I ett sånt läge så framstår det för mig i alla fall som väldigt svårt att stävja den utvecklingen polisiärt. I en stad som Eskilstuna kan jag tänka mig att man arbetar mot betydligt färre individer som vi har pratat om. Hur ser du på möjligheten för er att stävja brottsligheten genom att slå ut några av de här nyckelfigurerna? Eller kommer det nya att ta deras plats direkt?
Nej, men det här är ju, det finns ju egentligen inget facit. Det är det som gör den här frågan så himla svår. Och i begreppet komplext problem för mig så finns det ingen liksom kausalitet mellan orsak och verkan, vilket gör att det blir väldigt svårt att svara på så här kommer det bli. Men det är klart att det är lättare att angripa en ett färre antal aktörer än när det blir liksom så här överstigligt många. Men vi ska ju också ha med oss att det är klart en utmaning som jag är ödmjuk inför, för att de är färre, men det är ju också vi. Mm. Alltså i relation till Stockholmspolisen. Så att vi behöver ju vara extremt smarta i vårt arbete framöver. Och vi behöver ju också kroka arm med andra aktörer på ett helt annat sätt för att skapa den här kraften.
Jag som kriminaljournalist som finns i mitten här någonstans, jag kan uppleva att det finns en diskrepans mellan vad allmänheten, jag upplever att polisen vet mycket mer om de kriminella nätverken än vad allmänheten tror att man vet. Det är inte så att man har aningar om att det kan finnas kriminella i vissa områden. De vet med namn, personer, men vilka de här människorna är. Och när allmänheten då får veta detta så undrar man, varför burar man inte bara in dem? Varför, om de begår så här mycket brott, om de är så brottsaktiva, varför plockar man inte bara bort de här människorna?
Nej. Ja, och där svaret på den heter egentligen rättegångsbalken. Det finns en väldigt tydlig lagstiftning som säger att vi måste ha fog för våra tvångsmedel. Med all rätt. Sen finns det ju såklart dagar utifrån ett filosofiskt perspektiv som jag också bara skulle vilja. Kan vi inte bara ta den här gruppen människorna som bara låsa in dem? För det kommer vi lösa mycket. Men det är ingen, det är ingen bra väg fram.
Nej. Men om de nu är så brottsaktiva, tänker man, har 15 skjutningar till exempel.
Men de är smarta.
Man vet vilka miljöer det här.
Ja, absolut. Men samtidigt så är det lite så här, vi får höra om en sak betyder ju inte att vi sen kan bevisa det. Och de, många av de här har ju liksom gjort 4-5 rättegångar. Och för varje rättegång du går igenom, alltså du lär dig. Så, och de lär varandra. Och vi måste ju liksom jaga i kapp deras metoder. Alltså de ändrar hela tiden sin förmåga att begå brott. Kryptochattar var ett sätt att liksom kommunicera. Det är bedrägerier man har gått mot nu för att få in pengar i större utsträckning. Vi ser en logistikkedja som ser helt annorlunda ut idag gällande narkotika än vad den såg ut för 10 år sedan bara. Så att de förändrar sig hela tiden, och där behöver vi hänga med på. Och varje brott behöver vi bevisa. Vi kan inte gå in i en tingsrätt och säga det är sannolikt att han begår brottslig verksamhet och sen får han dömd för ett brott. Utan vi behöver så här, ställt utom allt rimligt tvivel. Så. Och vi med den typen av utmaningen vi står i, så kan ju inte vi bara ta en grej och hoppas på att utreda det, utan vi behöver ju någonstans ha fog redan i start för att prioritera
det. Det är klart att brottslingar, precis som alla andra, är ju mer eller mindre duktiga på det de håller på med också.
Ja, och vissa griper vi hela tiden för att de är skitdåliga på det de gör.
Ja,
ja, så är det ju.
Ja. Ja. Likadant, jag kan tänka på det ibland när jag som journalist läser förundersökningsprotokoll. En härdad kriminell framstår i förhör som han kan lagen nästan lika bra som advokaten som sitter bredvid. Ja. De har koll på vad de får göra, vad de inte får göra och hur polisen kan agera i olika lägen. Vi är på väg in i sommarmånaderna. De är traditionellt sett våldsamma. Tror du att vi kommer få se en fortsättning på våldet i Eskilstuna?
Ja, det tror jag. Sen är det jättesvårt att svara på i vilka volymer. Men det är en konflikt främst då som inte är klar, som har fortsatt.
Mm.
Vi har inga indikationer på att den är löst dem emellan. Och deras sätt att hantera konflikter är skjutvapenvåld. Vi har gamla konflikter sedan förra året som vi inte heller liksom tror är helt lösta och glömda, som vi såklart bevakar individerna kring och följer underrättelseläget. Så att tro att vi är ur ett skjutvapenvåld i Eskilstuna, det är nog lite naivt.
15 skjutningar hittills i år. Vart hamnar vi?
Oj, ja. Nej, men förhoppningsvis säger jag så kanske det var liksom ett klimax under våren. Jag vill hoppas det i alla fall. Och vi har ju liksom en organisation hos mig som jobbar dygnets alla timmar för att liksom göra det vi kan för att få det här att reduceras nu. Men det är klart ett år både på nationell nivå och i Eskilstuna som ligger på högre nivå än vad vi har sett tidigare.
Mm.
Och så ska det inte vara.
Vi fortsätter följa utvecklingen, men för den här veckans avsnitt av Krimrummet sätter vi punkt. Tack Kristoffer Boman för att du ville komma hit.
Tack.
Nästa torsdag släpps ett nytt avsnitt. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.